På en brits i häktet sitter Frida och stirrar i taket. Hon sitter där för att hon är misstänkt för att ha skickat hundratals brev, trosor och blommor till sin barndomsvän Kristoffer och hans sambo Sofie. Hon är också misstänkt för att ha utfärdat allvarliga hot mot Sofies liv. Det är hennes fjärde natt i häktet och tankarna och fläkten håller henne vaken. I en annan byggnad, inte långt därifrån, är kammaråklagare Hans Harding också vaken. Han har nattjour.
Och det var en ganska lugn lördagnatt.
Hans Harding känner sig uttråkad. Då kommer han att tänka på fallet han just fått sig tilldelat. Det med paret som fått anonyma hotbrev. Han tar fram lådan med breven. Han bläddrar bland dem. Runt ett hundratal ser det ut som. Han börjar läsa.
Så jag tog itu med de här breven och tänkte jag lika bra jag renskriver dem också i dator, för att de var ju handskrivna de allra flesta.
Och ju mer Hans Harding läser, desto märkligare verkar fallet i hans ögon.
Det var flera saker som inte stämde.
Han börjar misstänka något som ingen hittills anat.
När man inser en sån här sak så får man ju fysiska reaktioner av det. Det var i princip mitt i natten, så att det gick inte att göra så mycket mer än att jag fick fortsätta skriva rent de här breven, förbereda vad som komma skulle i den här egentligen kovändningen som det här fallet skulle ta bara ett par dagar senare. Jag var naturligtvis också då bekymrad över att nu satt ju faktiskt Frida häktad för misstankar som jag kände att de är nog felriktade mot henne. Hon är nog oskyldig, helt och hållet oskyldig till detta.
Det Hans Harding nu har börjat ana kommer inte bara vända upp och ner på rättsfallet, utan framförallt på Kristoffer och Sofies liv. Du lyssnar på En mörk historia om stringtrosehoten av mig, Josefin Patsauer. Det här är den tredje och sista delen. Del 3. Honungsfällan. Det är Kristoffers mobil som låter. Amanda, tjejen som försökte flörta med Kristoffer på Messenger, skriver igen. Kristoffers sista fråga till Amanda var: hur hittade du mig? Nu svarar hon: din tjej, Sofie, bad mig skriva till dig för att se om du är trogen. Kristoffer tror henne inte och skriver: haha, jo eller hur? Då skickar Amanda en skärmdump av ett meddelande som ser ut att vara skrivet från Sofies Facebook. I meddelandet ber Sofie Amanda att flörta med Kristoffer. Sofie vill veta hur han reagerar på det. När Kristoffer får se skärmdumpen blir han arg. Han ringer till Sofie och frågar vad hon håller på med. Men Sofie förstår ingenting. Hon har inte kontaktat någon Amanda. Hon tror att hennes Facebook kan ha blivit hackad. Kanske av brevskrivaren.
Sofies Facebook blev hackat.
En stund senare får de det bekräftat. Amanda hör nämligen av sig till Kristoffer igen. Hon skriver att hon tror att hon kanske blivit lurad. Och så vidare befordrar hon en chatt som hon precis fått från Sofies konto.
Tack för hjälpen. Nu kommer Kristoffer att lämna Sofie, precis som vi ville. Du trodde vi var Sofie och ville hjälpa, men du var bara en bricka i vårt spel.
Känns det inte konstigt i efterhand?
Jag vet om att man kan ju hacka Facebooks. Hur lätt det är, det vet jag inte. Jag vet om att min egen har blivit hackad en gång. För många, många år sedan. Så jag vet om att det funkar och det går.
Så kommer till slut måndag morgon och Hans Harding kan ringa till polisens utredare Marie Berntsson. Hon blir helt ställd av vändningen som fallet tagit.
Oj, Panik!
Efter att Hans Harding har läst alla brev har han fått en bredare bild av fallet. Och han tycker att det är en del saker som inte riktigt stämmer.
För det första så var det väldigt mycket hänvisningar i de här breven till saker som hade sagts mellan Koffe och Sofie. Saker som rimligen ingen annan än de själva borde ha kunnat höra.
I breven finns direkta citat från bråk mellan Sofie och Kristoffer.
Sen var det också andra saker som var lite konstiga. Det var att i många av de här breven, som ofta handlar om just att Kristoffer hade haft ett förhållande med brevskrivaren, så var det också väldigt tydliga sympatiyttringar för Sofie. Vilket man kanske inte förväntar sig av en älskarinna att tycka synd om den andra kvinnan.
Hans Harding tror inte längre att det är Frida som har skrivit breven. Han har en ny misstänkt.
Det fanns ju egentligen bara två personer i min värld som skulle ha kännedom om de här sakerna. Men det kunde ju gärna inte vara Kristoffer som skriver brev till sig själv och som förebrår sig själv för saker och ting som han skulle ha gjort och som kräver att han själv ska be någon om ursäkt och sådär. Så att han följer bort ganska naturligt.
Och då är det bara en kvar.
Och det är Sofie.
Just den här måndagsmorgonen har Marie Berntsson planerat att hålla förhör med Kristoffer och Sofie, men som målsägande. Nu vänds allt upp och ner och plötsligt är Sofie misstänkt. Åklagaren Hans Harding bestämmer sig för att närvara vid förhöret.
Eftersom han var förberedd så sa han att han följer med på förhöret och så ser vi vart det leder och när han känner att nej men nu är det nog dags så delger vi Sofie misstanke.
Vi gjorde så att vi började förhöra Kristoffer. Och naturligtvis så meddelade vi ingenting om de här växande misstankarna mot Sofie. Och det vi ville få fram, det var ju lite grann ställa honom mot de här konstigheterna. Hur kunde brevskrivaren känna till de här detaljerna? Och jag uppfattade Kristoffer som att han inte riktigt förstod det orimliga i detta till att börja med i alla fall. När frågan till slut ställdes om det kunde vara någon annan så berättade han att han vid något tillfälle spontant hade känt att det kanske var Sofie som hade skrivit de här breven. Och att han hade funderat på att sätta upp övervakningskameror i hemmet för att se om det var hon som lämnade dem. Men det hade aldrig blivit någon verkstad av de här tankarna riktigt. Och det var ju väldigt märkligt att höra det av honom. Men han hade nog inte velat öppna den dörren fullt ut, verkade det som. Så det hade inte blivit mer av det. Utan han hade på något sätt fått acceptera och hålla sig till den version som Sofie serverade honom hela tiden.
Sen är det Sofies tur att bli förhörd.
Då ställdes ju lite samma frågor till henne också om hur det kunde vara att brevskrivaren kunde känna till olika detaljer och så. Och hennes förklaring var att den här brevskrivaren måste ha stått utanför deras lägenhetsdörr i princip och överhört samtal och så som hon sen kunde skriva om i breven.
En förklaring som Hans Harding ställer sig ytterst skeptisk till.
Lägenheten när de bodde, den var ju i ett flerfamiljshus där man måste kunna forcera en port som är låst. Man måste ha nyckel eller kod eller tagg eller något liknande. Eller ha någon granne som släpper in en. Och att den här personen, någon annan, skulle kunna komma in i trappuppgången och vara där utan att bli störd så många gånger och kunna lämna dessa brev helt obemärkt vid så många tillfällen, det föreföljer ganska orimligt.
För Sofie kommer misstankarna mot henne som en chock.
Efter halva mitt förhör så kommer åklagaren in och då vänds misstankarna mot mig. Först förstod jag inte riktigt vad de sa. Utan min målsägande biträde försökte förklara för mig vad det betydde. Och jag tyckte allting gick väldigt snabbt. Sen så fick min målsägande beträde ringa in en advokat till mig då som jag skulle få prata med. Det enda jag kunde tänka på var att min son var utanför. Så det var det som gjorde ont mest av allt. Att jag inte förstod riktigt och att, ja, att de tänkte rycka iväg mig från honom.
Du förstår att du inte kommer få gå hem där?
Ja, till slut förstår jag det. Det tog en stund innan det sjönk in.
Förhöret med Sofie har stärkt åklagarens misstankar och han beslutar sig för att anhålla henne.
Jag kan ju inte säga att jag hanterade det överhuvudtaget utan jag bröt bara ihop. Jag kommer inte ens ihåg. Jag hamnade väl i någon slags chock. Jag bara grät och ja, det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv.
Utanför förhörsrummet väntar Kristoffer tillsammans med sin mamma och sonen.
Till slut kom hennes advokat ut och säger att de behåller henne. Jag blev jättechockad. Och morsan grät ju. Hon var jätteledsen och så jag var tvungen att ringa min chef och säga att jag kommer inte mer. För att hon är häktad. Jag måste vara hemma. Alltså man har haft en tanke på att är det hon själv som har skrivit dem. Men jag har aldrig misstänkt henne för att göra det. Så att allting jag hade bara följt typ. Man chockade, man visste inte vad man skulle säga, känna, tycka. Alls.
Efter förhören ringer Marie Berntsson till häktet och ordnar så att Frida släpps på fri fot.
Och misstanken kvarstod ju, det gör den ju alltid. Tills det liksom man bevisar att det verkligen inte är så här. Men så Sofie blir anhållen och Frida blir utsläppt där den måndagen.
Kristoffer åker hem till lägenheten. Han samlar ihop lite grejer samtidigt som han försöker förstå vad som har hänt.
Jag kände det att nej, jag vill inte bo där längre. Så jag tog inte mycket saker. Jag hade 2 tv-apparater. Så jag tog min nyaste tv. Jag tog kläder till vår son. Mina kläder till min dator och ja, tv-spel och sånt. Sen lämnade jag resten, rubbet. Och då kände jag att jag vill inte vara med henne längre. Så att jag lämnade henne när hon var i häktet. Väldigt fejkt gjort, absolut. Det kan jag erkänna. Men jag valde att göra det då.
När Kristoffer lämnar lägenheten minns han den blonda tjejen. Hon som Sofie sa sig ha sett i trapphuset. Nu grubblar han på om Sofie verkligen såg någon. Eller om det också var en lögn. Polisen och åklagaren fortsätter att utreda fallet och samla bevis.
Misstankarna som riktades mot Sofie var att hon hade försökt få någon annan dömd för detta i princip, som var oskyldig för detta. Falsk tillvitelse och falsk angivelse. Det var de brottsrubriceringarna som jag la på. Och sedan även de här, alla dessa brev som hon hade skrivit som egentligen skulle åberopas som bevisning mot Frida. Det var bevisförvanskning. Så det var de misstankarna som riktades mot henne. Och då var det naturligtvis viktigt att kunna utreda mer att det var hon och ingen annan som hade skrivit de här breven. Och också att fria Frida från detta.
Polisen skickar skriftprover på handstilsanalys. Texter av både Sofie och Frida för att se om det går att säga vem som har skrivit breven. Men analytikerna lyckas inte dra några slutsatser eftersom skriften är så kraftigt förställd. Vid ett tillfälle ordnar Hans Harding ett eget test. Han låter både Frida och Sofie skriva en diktamen. En polis får läsa upp utvalda delar ur breven som Sofie och Kristoffer fått. Sofie och Frida får skriva varje del 5 gånger. Tanken är att de ska tröttas ut och att eventuella stavfel och andra slarviga tendenser ska komma fram. Hans Harding tycker att han får fram en viss bevisning mot Sofie. Hon gör några stavfel som återfinns i breven och som Frida inte gör. Men det räcker inte riktigt som bevisning. Det är då som brevet som Sofie gömde under sin sons kläder i den röda byrålådan blir intressant.
Det var så här att när Sofie hördes, både innan misstankar mot henne uppstod och efter, så ställde man frågan till henne om, är det alla brev som ni har tagit emot som du har lämnat in till polisen? Och det svarade hon ja på vid varje tillfälle. Sofie anhölls den 3 oktober.
10 dagar efter att Sofie anhållits åker Kristoffer tillbaka till deras gemensamma lägenhet för att hämta lite mer kläder till sonen.
Den 13 oktober så ringde Kristoffer till polisen och berättade att han hade hittat ett nytt brev. Ett brev som aldrig hade kommit till polisens kännedom alltså.
Brevet låg gömt bland sonens kläder.
Så hittade jag då ett nytt brev med ett rakblad i. Jag kommer inte ihåg vad det står i brevet exakt, men det var en typ som att här har du Sofie, gör dig själv en tjänst, avsluta den nu, typ något sånt stod där.
Då hade han letat efter kläder till barnet i en låda som han tidigare hade blivit tillsagd av Sofie att inte titta i. Hon hade nämligen sagt till honom att i den lådan får du inte titta för där har jag lagt en present som du ska få senare.
Kristoffer har hittat det brev som Sofie gömde undan i byrålådan. Brevet som kom när Kristoffers nätflört Frida satt häktad och som Sofie inte berättade om för någon. Eftersom att hon ville att förföljelserna skulle få ett slut. Ja, så låter i alla fall Sofies version. Men Hans Harding tror inte att det gick till så. Han har en annan teori.
Min slutsats av det var ju att det här var ett brev som skulle presenteras av Sofie senare. Som hon hade förberett men aldrig fått chansen att presentera. Och det var också så att hon kunde rimligen inte presentera det efter det att Frida hade blivit anhållen.
Och när polisen går igenom Sofies och Kristoffers telefoner gör man fler intressanta upptäckter.
I någon telefon så ser man i alla fall att det har varit meddelanden mellan Kristoffer och en annan tjej, Amanda. De här meddelandena gick ut på att hon sökte kontakt med honom, gav honom komplimanger, ville träffas. Och efter det så medger då Amanda för Kristoffer att hon gör detta bara på uppdrag av Sofie. Att det är Sofie som har bett henne flörta med honom på det här sättet för att se om han är trogen eller inte.
Polisen får tag på Amanda och tömmer även hennes telefon.
Så då ser vi konversationen mellan Sofie och Amanda där Sofie ger Amanda lite förslag på vad hon ska skriva i den här konversationen med Kristoffer. Bland annat att hon ska fråga honom om han älskar sin sambo. Det här gör ju naturligtvis Kristoffer ganska upprörd att han utnyttjas på det här sättet i en sån här honungsfälla eller vad man ska kalla det för.
Amanda och Sofie känner inte varann men de är båda medlemmar i en Facebookgrupp för tjejer. I samma grupp finns det diskussionstrådar om hur man kan göra om man misstänker att ens partner är otrogen. Där erbjuder Amanda sig att hjälpa Sofie genom att agera lockbete i en honungsfälla.
Efter det att Kristoffer har konfronterat sin sambo och Sofie med den här fällan så skickar, menar jag då, Sofie från samma Facebook-konto ut meddelanden som går ut på att det är på det viset att hon har blivit att någon kapat hennes Facebook. Och Hon gör också antydning om att den här personen som ligger bakom detta är samma person som, alltså Frida, som är brevskrivaren.
Sofie menade alltså att hennes Facebook-konto blivit kapat.
Detta var ingenting som Sofie någonsin hade berättat i polisförhör spontant, om att hon hade fått sin Facebook kapad och att det kunde vara den här brevskrivaren. Och den omständigheten kan jag tycka hade varit väldigt viktigt för henne att förmedla från början om den var sann. Men det hade hon undanhållit utredningen alltså.
Nu börjar saker som Sofie har svårt att förklara att hopa sig. I förhör har polisen frågat vilka som känner till att hon och Kristoffer är utsatta för en brevskrivare. Och då har Sofie berättat om alla. Utom en. Vännen Jan.
Hallå.
Jan har just kommit tillbaka från en promenad.
Jag har rastat hundarna. De måste ut och pissa en sväng.
Han berättar om sin vänskap med Sofie. De hördes ofta per telefon.
Ja, vi brukar snacka om barnet. Hon kom och lånade pengar.
Han hjälpte henne i vardagen.
Hon frågade om jag kunde åka till bolaget åt henne. Hon beställde alltid en likörflaska och 2 eller 4 Norrlands oxar. De som är på 7,5%.
Han stöttade henne.
Jag försökte ju uppmuntra henne. Jag vet att det tärde på hennes psyke när Kristoffer höll på vid sidan om. Hon skrev till mig att han spelade tv-spel till 10 på kvällarna.
Men en gång bad Sofie honom göra något ovanligt.
Hon ville att jag skulle ringa till henne från hemligt nummer. Jag skulle slå fyrkant 31 fyrkant.
Först förstod jag inte riktigt vad han hjälpte Sofie med. Men någon dag senare pratade han med pizzabagaren på den lokala pizzerian om saken. Och då får han svaret. Pizzabagaren berättade att om man slår fyrkant 31 fyrkant så syns inte uppringarens nummer. Då ser det ut som att man har fått ett samtal från dolt nummer.
Det var ju för att hon ville se Kristoffers reaktion, hur han reagerade när någon ringde från ett hemligt nummer. Nej, jag tyckte hon kunde få sin syster eller någon annan att göra det istället. Jag är inte glad för att göra sånt här. Jag tycker inte om att vara med och sätta griller i Kristoffers huvud. Men jag gjorde det.
Det var alltså Jan som ringde till Sofies telefon den där Halloweenkvällen i november när alla var samlade hemma hos Kristoffers bror.
Jag skrev till henne dagen efter. Hur gick det? Fick du den reaktion du ville ha? Och då sa hon ja.
Det var Jan som var tyst i luren och gjorde det möjligt för Sofie att visa att det faktiskt var som hon sa. Att hon fick upprepade samtal från dolt nummer.
Ja, men jag ville hjälpa Sofie. Tyckte hon blev orättvist behandlad av hans kille. Kristoffer, han sitter bara och spelar tv-spel. Han skiter i henne. Men att hon ställde till det som hon gjorde, det är över mitt förstånd.
Vad tror du kan driva någon till att göra en sån här sak?
Man får ju intrycket av att när man ser de här breven utifrån perspektivet att det är Sofie som har skrivit dem, så framstår det som att hon känner sig väldigt sårad. Det har ju framkommit att hon har på något vis kommit åt Kristoffers telefon vid något tillfälle och sett att han har haft den här lite intima kontakten med Frida under deras pågående relation och tagit väldigt illa vid sig av detta. Och sen har hon på något sätt velat få ur detta ur Kristoffer, att han skulle erkänna detta. Och då har hon gjort det på det här väldigt märkliga viset.
Vad tror du, liksom, vad var det för kärleksuttryck som Sofie hade velat ha?
Hon krävde jättemycket uppmärksamhet. Det var väl sitta i soffan och hålla handen, sitta nära, pussas, kramas hela tiden typ. Och jag visade min kärlek som jag gjorde jämt emot henne. Ändå säger jag älskar dig. Varje dag på morgonen. Och liksom pussar på henne och sen går jag till jobb. Det var mitt sätt. Och jag sa till henne hela tiden att jag är så här. Så här visar jag kärlek. Accepterar det. Men det gjorde hon inte.
Ja, att han inte hade haft någon bakom ryggen på mig. Att han hade försökt finnas där som man ska finnas i ett förhållande. Men ja, nu gjorde han som han gjorde och det är svek att gå bakom ryggen på någon. Och påstå att man inte har gjort någonting under så lång tid och låta mig genomgå en hel graviditet när han vet att han har någon annan. Jag tycker det är fegt att göra så. Och själviskt.
Jag vet inte hur hon har tänkt riktigt, Sofie, här. Och vad hon vill åstadkomma. Men jag tror att egentligen, det sken igenom vid något förhör med henne, att hon säger själv att den enda hon ville skada här, det var Kristoffer. Men den som skadades kanske mest av detta, det var faktiskt Frida, som inte hade med så mycket med saken att göra egentligen. Frida blev ju oskyldigt anklagad. Hon blev anhållen och häktad. Hon fick inte ha någon kontakt med omvärlden. Man gjorde husrannsakan hemma hos henne. Man tog hennes telefon och dator och sånt i beslag och gått igenom det. Så att hon har ju fått utstå mycket för de här oriktiga anklagelserna mot henne.
Åklagarens bevisning håller. En enig tingsrätt bedömer handlingarna som allvarliga och dömer Sofie till 14 månaders fängelse för falsk tillvitelse och bevisförvanskning. Domen överklagas till hovrätten, men hovrätten gör samma bedömning. När det här programmet görs avtjänar Sofie sitt straff på en anstalt.
Nu har jag frågat de andra här på avdelningen om jag kunde ta en liten stund.
Hur är läget?
Jo, det är väl så bra som det kan bli på ett sånt här ställe. Det är jobbigt utan besök och utan pensioner när man har barn.
Och hur är din inställning till anklagelserna idag?
Det är exakt samma som det har varit hela tiden. Jag har nekat sedan dag ett och jag fortsätter neka detta för jag vet att det inte är jag som har skrivit dem. Jag hade ingen aning om hans otrohetsaffär från 1,5 år senare och då hade över 100 brev redan kommit.
Och har du någon egen tanke om vem det skulle kunna vara som ligger bakom?
Nej, jag litar ju blint på honom när han sa att det kunde bara vara den tjejen han hade varit med. Så att det var ju min tanke och sen vad jag tror och tycker och tänker nu det håller jag helst för mig själv.
Men hon har invändningar mot hur polisen har hanterat delar av utredningen.
Ja, till exempel som min advokat försökte få fram. Vi hade fått trosor hemskickat. Använda trosor med fläckar och hår. Och de här trosorna lämnades in till polisen. De fotograferades och kasserades utan DNA-testning. Där hade kunnat vara bevis på vem de här trosorna kom ifrån.
När sjunker det in i dig på riktigt? Liksom, när förstår du att det är Sofie som har suttit och skrivit alla de här breven till er?
Jag tror jag var hos ett par vänner. Jag var på fest. Och då brast allt. Allt. Spriten gör ju så att man... alla känslor bara liksom kommer fram. Och jag tror jag tog taxi hem. Och då låg min mamma och sov. Så frågade hon om allting var okej. Och nej. Det var det inte, sa jag då. Och jag började gräta och hemma jättemycket. Hemma hos mina kompisar. Och ännu mer när jag kom hem till morsan och hennes sambo. Sen gick jag och la mig. Jag tror det var en helg. Så att jag skulle ändå inte upp och jobba dagen efter. Då var man ändå helt okej igen. Men man har gråtit många gånger över just vad hon har gjort. Faktiskt.
Om några månader har Sofie avtjänat sitt straff.
Ja, i november månad kommer jag ut.
Hur tänker du dig i ditt liv då då?
Det enda jag vill det är hem till min familj, hem till min man och hem till min son. Och få lägga detta bakom mig. Det kommer ju alltid finnas där. Det är ju ett minne man aldrig kommer kunna förtränga. Men ja, kom hem till min familj och bara få kanske kunna leva lyckligt nu.
Vad är det som känns värst?
Nej, jag trodde vi skulle vara en familj hela livet. Vi snackar ju om att vi inte ska göra vårt barn till skilsmässobarn. Och ändå så går hon och gör något sånt här. Som totalt saboterar hela familjen. Jag själv är ett skilsmässobarn. Och så vill inte jag att vår son skulle ha det. Men så fick det bli. Men jag finns där för vår son hela tiden. Jag tänker inte lämna han. Jag tänker inte flytta någonstans. Jag tänker finnas där.
Du har lyssnat på den tredje och sista delen av En mörk historia om stringtrosehoten. Du kan lyssna på alla tre delar utan reklam på Podmi. Programmet är gjort av mig, Josefin Patsauer, och producent är David Mer. Sofie, Kristoffer, Frida, Amanda och Jan heter egentligen något annat. Jans röst har lästs in av en skådespelare, men orden är hans egna. En mörk historia produceras av Just Stories. Tack för att du lyssnat.